Röster.
Dagens programledare Mikaela, Roger och Olof.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till dagens program, dagens fontänbubbel. Idag är det torsdagen den 6 mars. Och vi är idag tre i den här panelen. Och temat för idag, det är hur vi fungerar på individ och på gruppnivå när det gäller våra åsikter och vad som formar det. Alltså vem är hjärntvättad, kan man säga. Det är jag, Olof och Roger och Mikaela.
Hej.
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 Vad skulle ni säga, känner ni er hjärntvättade på ett eller annat sätt?
Ja, jag är hjärntvättad, men jag kallar det för uppfostrad. Så, yeah.
Det vet man aldrig.
Okej. Okay. Nej, jag säger väl samma som Roger där kanske lite grann. Uppfostran är väl någon form av, alltså allting som vi går igenom är någon form av hjärntvätt, allt vi lär oss. Men det ska vi prata mer om. Så, nu lägger vi på den första låten.
Ja, hej och välkomna tillbaka. Det här var Tyna bort Sardonumspa, jag tror den heter så, av Kapten Grå. Sardonumspa, alltså för Sardonumspa var egentligen den onde killen med ansatt skägg i The Golden Child, den här filmen från 80-talet. Så det kommer jag mycket bestämt ihåg. Ja, vi har en gäst med oss här uppe redan som ska få...
Vill du presentera dig eller?
Jag heter Mattias.
Hej Mattias.
Jag har förberett en liten text som jag tänker läsa upp.
Jättefint.
Handlar om kulturella skillnader genom individualism och kollektivism. Vad definierar en persons identitet, individuell ambition eller social tillhörighet? Över hela världen formar kulturen den mänskliga upplevelsen genom två breda paradigm, individualism och kollektivism. Västerländska samhällen, såsom USA, betonar personlig frihet, självuttryck och autonomi. I kontrast prioriterar utländska samhällen såsom Japan och Kina harmoni, plikt och sammanhållning. Kontrasten mellan individualism och kollektivism visar i psykologin och påverkar hur människor ser sig själva och integrerar med världen. Jakten på lycka ser olika ut i individualistiska och kollektivistiska kulturer. Svaret beror på hur man definierar lycka. Studier visar att amerikaner rapporterar högre nivå av personlig tillfredsställelse och självkänsla. Främst på grund av betoningen på individuella framgångar och frihet. Däremot rankas Japan högre när det gäller livsstabilitet och social sammanhållning. I individualistiska samhällen anses personlig frihet vara avgörande för lycka. Människor uppmuntras att definiera sin egen identitet, via sin karriär och prioritera sin egen uppfyllelse. Men paradox med valfrihet antyder att mer frihet inte nödvändigtvis leder till större lycka. Västerländska kulturer rapporterar högre livsstilsförställelse men också högre stress, ångest och ensamhet. Västerländska kulturer rapporterar lägre stress kopplat till beslutsfattande men högre ångest relaterat till sociala förväntningar. En studie av socialpsykologerna Hassan Marcus och Shinobu Kitayama visar att amerikaner tenderar att se sig själva som oberoende enheter medan japanska individer beskriver sig själva i relation till andra. Frågan om individuell kontra kollektiv identitet handlar inte enbart om öst kontra väst. Det handlar om balans mellan jaget och samhället. Faktum kvarstår. Varje människa står inför en grundläggande fråga. Ska jag leva enligt samhällets förväntningar eller ska jag skapa min egen väg? Vad tycker ni? Prioriterar ni social tillhörighet eller personlig frihet? Eller ligger den bästa vägen någonstans mitt emellan?
Jag personligen prioriterar personlig frihet väldigt mycket.
Jo, så.
Det gör det, men det kanske är för att du är västerlänning då. Precis. Och jag är det. Men är det någon mer konformitet i österländska samhällen, tror du?
Ja, man tänker så mycket handlar om heder, till exempel. Att det är skam att inte följa samhällets normer, till exempel.
Jag är lite förvånad över det här med att de säger att de är lägre stress kopplat till, alltså till beslutsfattande. Okej, jag vet inte hur de har det, om de har en chef och att de bara lyder alltid om det är något sånt det handlar om.
Sen super de på, så glömmer bort, så går de och jobbar igen, sen super de och så pratar inget mer om det.
För jag vet att där har de ju väldigt jäktigt arbetssätt, att de många sover på jobbet för att de har så mycket...
Super, de måste snacka skit om chefen, så den är vanligt.
Fast de har väl å andra sidan, kan man inte tänka på det fritid på det sättet att ja, vi har ledig tid, så har vi fritid. Utan de kanske tänker lite mer att allting är som ett arbete, så man behöver inte känna någon stress inför att det ska vara gjort då kan jag nu, så att jag kan få ha min lediga tid. Utan man kanske är så inprogrammerad i det att man jobbar för det här av heder eller vad det nu är liksom hela
det
tiden.
Det kan ju diskuteras hur bra det här är, vilket som är bäst, va? Det konformativa öst eller det individuella väst. Men en sak är säker, och det är att barnen mår nog lite bättre här i väst om man ska se det till den tid man lägger på sina barn. Liksom.
Ja, verkligen.
Jag håller med att individualism är viktigt för att vi ska få frihet och sånt. Men det finns ju också negativa aspekter, så som att vi är ju som flockdjur också, att vi vill tillhöra en grupp, och om vi är individualister liksom så här, men om man är ett par till exempel, och jag pratade med en kompis här om dagen, hon håller på att bli väldigt sjuk och har väldigt ont. Och så tänker jag, om hennes man hade varit individualist, och kanske han är bara liksom, nej, jag vill inte vara med dig längre, jag tycker det här passar inte min livsstil liksom. Alltså liksom att man ska vara självuppfyllande kan ju inte alltid vara, det är inte alltid bra på ett sätt liksom, att man måste ju ta hand om varandra, och då uppoffrar man lite sin egen, vad man själv vill för kollektivet på ett sätt också. Och sedan funderar jag på det här med hur, som samhälle, ska vi vara individualister eller ska vi tänka mer som ett kollektiv? För vi måste ju ha någonting gemensamt i ett samhälle för att vi ska kunna arbeta tillsammans. Alltså, om jag kommer inte på något jättebra exempel, men om alla pratar olika språk och ingen pratar kan förstå varandra, hur ska vi då kunna jobba tillsammans liksom? Att vi måste ha något gemensamt mål liksom så. Och det är därför kanske splittring inte är så bra. Men tycker ni att man ska man tänka individuellt och kollektivt?
Alltså, liksom? jag ser inte det här som en fråga om konformism eller inte. Jag ser det mer som en fråga om när man ska samarbeta, då ska man kunna tänka logiskt och förklara och förstå. Alltså, språket är ju viktigt, det är ju en sak. Det är en grundspelare för att man ska förstå varandra. Men det är ändå en logisk sak liksom. Det är inte en fråga om kultur.
Det är en fråga om politik och sånt liksom. Vilket håll ska vi dra oss åt? Och det är med all splittring i samhället, så blir det ju svårt att vi gör inte alla på samma sätt. Alltså det kanske är bra med visst liksom olika åsikter och sånt liksom, att man har någon gyllene medelväg. Men om det är för splittrat, så hur ska man jobba tillsammans och lita på varandra? Man ser det i USA där det är väldigt splittrat liksom så. Det kanske jag är inte jättebra politiskt, men att man måste ju ha någon gemensam grund för att man vill jobba tillsammans liksom, tänker jag.
Ja, man har någon form av jag-känsla, att vi-känsla.
Ja.
Ja, men det tror jag är viktigt också för att du ska kunna gå framåt på något sätt.
Jag tänker lite grann på ibland, det finns lite kollektiva myter ibland man pratar om. Ja, vi på den här sidan och de på den här sidan, alltså våra, alltså vi i väst står för det goda och toleransen mellan de icke-demokratiska regimerna, det är där på andra delar av världen. Jag tycker att allting är mer gråskala än så, alltså att det finns hyckleri i den här bilden, alltså det finns ganska mycket där man tycker att man inte alltid bara för att det har varit en demokrati, så har man inte alltid stått på rätt sida av historien. Liksom så till exempel.
Ja. Ska vi ta en låt, eller vill du säga någonting, Roger?
Nej, det var bra så.
Jag klarar också.
Vi tar en låt som heter Anxiety av Doshi. Välkomna tillbaka. Jag tänkte dra en liten berättelse för er. Det var nämligen så att jag har en kompis som vi tittar på väldigt olika nyhetskanaler. Och då är det frågan, vem är hjärntvättad av oss? Hon kollar lite på alternativ media och jag kollar mer på så här SVT. Och när det kommer till Trump tror vi bägge två att den andra är hjärntvättad. Men jag tänkte kolla, Olof och Roger, vad kollar ni på för nyheter och vem kan man lita på?
Jag kollar på SR Ekot och på YouTube och lite olika kanaler, men jag försöker att sålla lite grann och vara källkritisk. Men ibland får man helt enkelt köpa saker som man inte är 100% säker på, för det finns ingen möjlighet att vara 100% säker på allting man får ta in och så liksom, att det stämmer, det går inte.
Mm. Är det sant?
Och jag säger väl detsamma som Roger, att jag brukar väl också... Alltså jag brukar väl inte snappa upp så här länkar från alternativ media för det mesta, men fast ändå inte, eftersom jag ibland tittar på YouTube och så följer olika såna här videoessays och där när folk pratar, men då tar jag del av folks åsikter, så får jag scrolla lite av det här, verkar det här vettigt eller inte, vid sidan om de här medierna då, de här traditionella medierna. De icke-alternativmedierna då. Ja. Det är där jag försöker bilda mig uppfattning. Men sen kommer vi på den intressanta frågan om hjärntvättad. Alltså vad är egentligen, vem är egentligen hjärntvättad? För jag menar att alla är vi ju lite hjärntvättade i det att det som Roger sa, att jag är ju hjärntvättad eftersom jag är uppfostrad. Så är jag ju hjärntvättad. Och det ligger mycket i det, eftersom vi alla är...
sociala varelser.
Ja, precis. Mm. Vi tar ju vissa idéer för givet allihopa i vår kontext som vi lever i. Och vi är... Så vi är ju alla hjärntvättade på så sätt. Men det som är lite nytt, det som är lite speciellt idag, som jag tycker är intressant och som är lite problematiskt, det är just det här att hjärntvätt kan gå så snabbt att vissa kan ha på ett par under en period, några år eller månader, och ibland till och med på någon dag kan folk, bara de följer en viss typ av nyhetsmedia, så kan de bli helt enögda på grund av det. Då kan hjärntvätt fungerar mycket snabbare, medan jag menar hjärntvätt så som den fungerar eller som den ska fungera hos oss människor, så ska det väl ändå vara tänkt att det ska forma oss, att det är liksom lite grann under vår uppväxt och sånt.
Men hjärntvätt är ju
under
drar det
långsiktigare
till,
period.
Det drar det lite till ytterligheter, men om vi ska ta de sådana åsikter, om man ser så här, väst och öst, Ostasien, västerlandet, de är kanske lite mer konformistiska i österlandet. Vi är lite mer individualistiska här. Men hur påverkar det egentligen våra
åsikter?
Ja, våra åsikter. Är det så stor skillnad egentligen? Jag menar, är inte alla människor? Och dessutom så tänker jag att det kanske också är skillnad på individer i olika länder. Alltså även i Asien så finns det mer individualistiska individer.
Jo, alltså jag menar, jag tycker också det samma. Man ska vara försiktig med att bedöma. För det finns ju många rörelser till exempel, och frontfigurer i många andra länder, om vi bara tar en sån sak som det här med demokrati, som är mycket mer, som har mycket mer demokratiska värderingar än vad många ledare i västländer har och haft genom åren, och det är en väldigt sån här delning, det går inte att generalisera, och många, och ofta så finns det ju mycket som förenar beroende på vilken livssituation man är i, och man har personer som är del av en, som delar personer som är kanske lågutbildade eller utövar konstnärskap i olika sådana delar av. Så kan det ändå finnas mycket, alltså gemensamma intressen kan vara väldigt likartade mellan olika, mer än vad nationstillhörigheten är.
Får jag säga någonting? För jag tänker, vi har ett väldigt västerländskt perspektiv här, men om vi tänker oss hur det är att leva i de här österländska, nu kan vi bara vad jag tänker i mitt huvud, men där är det ju väldigt kontrollerat vad folk får för information. Och det kanske har något med sånt att göra, att de tänker liknande för att det är mer kontrollerat där. Eller hur tänker ni?
Jag tänker så här, att det är nog kontrollerat här också faktiskt. Men vi förstår inte det själva, vi inser inte det, för vi lever i den här kulturen. Och den här kulturen genomsyrar allt vårt tänkande och all vår media och allting, som det genomsyrar allting, musik, kultur.
Jo, jag kan hålla med om att det kan vara kontrollerat här också. Men
fast här har man många olika, här möts man ändå åsikter från många olika håll, fler än vad man gör. Än vad man gör där. Om vi tar sen exempel Ryssland, där är det ju bara från Kreml som berättelsen.
Ja, jag vet inte hur sociala medier, om det får användas i vissa länder.
För ja, precis. Det är
lite så att man inte får information, för de vill...
Här har vi många, man kan säga däremot, det Roger säger, vi har många sanningar här, så att säga. De har en sanning på en sida. Det är väl, på något sätt är det bra att ha en sanning, bättre än att ha en mångfald av sanningar. Men om den sanningen är styrd, dirigerad, så blir det mycket svårare. Då har man hellre flera halvsanningar, så att säga.
Men vi har faktiskt
en låt.
En gäst här.
Vi har Lundason med låten Kokainservetter blev blåa som Ulf. Varsågod.
Tack. Lund och rätt av landets dyraste kvadratmeter, även blåbundna mandat kunde inte införa visitationszoner här. Gentrifieringen bromsade en utveckling som kunde lätt i så kallade utsatta områden. På nya studentnationens toaletter i Lund blev kokainservetter blå. Många föreläsningssalar med hög intagningspoäng är vita som kokain. En seglivad tradition som läkar studentens glosor på latin. Och vilska kan du koka medan finnen på nationstoaletter bagatelliserar snortandets ansvar. Han struntar rätt nedslödet på skärmingens hand. Vad stöp i sprängar, en hög dödlighet man gäng, ett köp och släng av människoliv. Fel fokus döljer tidens värde som en dimridå. Klockan tickar på, timmarna får sticksår och blöder tills dagen faller ihop. Dräpt tar vi vara på tiden. Ser du om du slösar tid och du alltid är höggravid med ditt framtida sinne. Tiden är dyrbar, kan du som är vaken se att konsekvenser följer nuet som en skugga. En student behövde inte kliva ur en större plans limousin för som fyller impulsiv snorta. Blodet kan korrelera fram en hjärtinfarkt eller du kan dö av en överdos. Det är dagen inte bara bratsen som snortar efter bostad av sig sitt ansvar. Men att det ändå bara är Malmös östra betong som lider. Ett underklassträsk, knappast pittoresk. Ett utomhusfängelse med försummelsens osynliga galler. Emilia hård som en malgen in i mun. Sedlar lockade då halvmans klass gick ut nian utan fullständiga betyg. Så blev den akurande magen på mållektioner hindrade en studiero. Varför skulle familjen få äta sig mätta gratis med en statlig hjälp, där bara kungen ska få hjälpas, kungen ska få kölas. Han frästade så länge gräs och gav vinsterna till mor som då kunde handla tillräckligt med mat. Det blev en klassresa med otillåtna medel. Han blev fartblind, han stängde av sin medkänsla med tramodol för att trampa på folk utan dåligt samvete. Näsborrar offrar vårt fredliga trygghet. Det återstår att se om det skjutningen på en station den 28 januari blev ett statskurs eller en engångsföreteelse. Fel fokus döljer tidens värde som en dimridå. Klockan tickar på, timmarna får sticksår och blöder tills dagen faller ihop. Trätt tar vi vara på tiden. Ser du om du slösar tid och du alltid är höggravid med ditt framtida sinne. Tiden är dyrbar, kan du som yrvaken se att konsekvenser följer nuet som en skugga. Giriga män hos skytteföreningar köpte skjutvapen av försvarsmakten och sålde sen vidare till gängen. De ville allra helst ha mer på kontot. Vadå parallell samhälle? Vi ser en sjuk symbios med gängen. Osynliga allianser svettas. Att pengar tvättas är ett tvegat svärd. De moms på smutsiga inkomster sponsrar välfärden. Det olagliga pulvret blev det vita guldet. När en 39-årig man i Skärholmen sköts till döds och ortens gäng misstänktes kallade statsminister Ulf mördaren jurisk. När Tio sköts till döds Örebro av Rickard Andersson beskriver han inte honom alls. Varför avför man sig en vissa värld för mentalitet som man planterar? Kära Jimmy, lär dig arabiska eller hindi så får ni en rimlig bild hur svårt det är med nya språk och sluta döma dem ointegrerade. fel. Fokus döljer tidens värde som en dimridå. Klockan tickar på. Timbarna får sticksår och blöder tills dagen faller ihop träpt. Tar vi vara på tiden. Ser du när du slösar tid och du alltid höggravid med ditt framtida sinne. Tiden är dyrbar. Kan du som yrvaken se att konsekvenser följer valen som en skugga?
Tack så mycket. Lite freestyle på slutet också. Eller var det? Det vet jag att det inte var, men det...
Ja, det... Ja, så jag tänkte på det här med det du sa, Olof, att i västvärlden så är vi lite mer individualistiska. Du gick tillbaka till det ju, och det stämmer ju. Mm. Och då tänker jag så att kan det vara bättre med att ha en individualistisk samhälle som är en demokrati samtidigt, och det måste det väl till att det ska vara för att det ska kunna vara individualistiskt. Är det bättre? Därför att jag tänker så här, om man till exempel samlar 788 glaspärlor i en burk och låter en person gissa, och så gissar han kanske 500 eller 900, men han brukar sällan gissa rätt.
Vad är det rätta svaret?
Ja, men det är så här att om man har 100 personer som gissar på hur många glaspärlor det är i burken, då blir svaret nästan alltid precis på pricken det som det verkliga antalet glaspärlor finns i burken. Det är en slags massans logik som finns i...
Men hur många är det? Alltså om vi menar att det kan få 700?
Säg att det är 788 bara för
sakens skull. Till exempel.
Det kan vara vad som helst.
Ja. Och du menar att om en person i någon del av världen, eller om man bara har en person som gissar på allting, så kommer den personen förmodligen gissa fel. Men om man har 100 så är sannolikheten mycket högre att de närmar sig.
När man räknar ihop allihopa och drar av antalet gissare, så dividerar man antalet gissare. Då får man ett mycket exaktare, ofta ganska exakt tal på vad det verkliga antalet glaspärlor i burken är. Och lite så ser jag att det är med demokrati. Mm. Alltså... Det är många viljor, många åsikter, och det finns de som är väldigt extrema på ett håll som tror att jorden är platt. Andra kanske tror att vi lever i en simulation, men vi brukar hamna någonstans där det riktiga, hur det verkligen ligger till. Fast nu är det ett dåligt exempel, va? För att det här är ganska komplext. Men en ja- och nej-fråga eller en siffra då, om man ska gissa på det. Det hamnar ju mycket närmare verkligheten om det är många som gissar. Eller på hur, vad till exempel, om vi ska införa handelstullar mot USA, om USA inför handelstullar mot oss. Är det då en person som säger någonting, så säger de kanske nej, det kan vi inte göra, det funkar inte. Eller så är det någon annan som säger någonting annat. Va? Men om man bara tar den personens gissning eller åsikt, så hamnar man ju på en ytterlighet hur man än gör. Ja. Men om det är då 300 personer som säger ja, vi ska nog införa handelstullar. Om 158 säger det, så är det ju läge att göra det, för att det blir åtminstone närmare sanningen om man ska följa matematikens logik.
Mm. Det är inte riktigt man kan ju som en bisak kan jag tänka. Man kan ju ha till exempel, de införde det mot Kanada, och då svarade Kanada med att göra samma sak. Men då Kanada var lite smartare, för de satte tullarna precis där det känns för USA, på sådana saker, på de områdena där det känns för USAs ekonomi.
Det har ju inte Europa gjort tidigare mycket. Precis. Utan de har varit ganska dumma och satt handelstullar på skor och sådana saker som är typiskt sydeuropeiskt betoning, för att de är ju fler än vad vi nordeuropeer är, om man säger så. Och då har det blivit lite skevt där, och det har inte haft någon verklig effekt på USA, och de har bara skrattat hela vägen till banken, Trump och de här killarna.
Så jag uppfattar det som att ni menar på att i en diktatur där det är få människor som bestämmer, då blir det oftast, då, enligt den här logiken, så blir det mer fel. Men om vi har en demokrati där alla får någonting att säga, då får man lättare, som en bättre svar, för att vi är fler som lägger...
Det kan liknas vid det här burken med glaskulor och många gissare. Liksom. Det är inte riktigt samma sak, men det är samma logik bakom.
Ja, och det kan ju kopplas till det här med vi pratade innan om vi är hjärntvättade eller inte. För att då, om alla gissar lite fel, men vi gissar liksom tillsammans, och då kanske man hamnar på någonting som är mer rätt. För att sammanfatta liksom vad vi pratar om.
Vi bearbetar ju också samtidigt de här frågorna, och kommer till korrigeringar och svar som vi inte hade innan, från början, innan vi hade en diskussion om det. Mm. Det är ju det att vi har en diskussion om det också som gör att det fungerar så pass bra som det gör, ja, med demokrati. Det är för att det finns en mediediskussion, en folklig diskussion, en föreningsdiskussion, traditionell diskussion, som leder till ett bättre och riktigare slut.
Ja, så här har jag fördelen. Jag kan tycka att man kan läsa någon sak på en tidning, någon ledare, och så kan man läsa samtidigt, gå bara och söka klick på någon annan ledare som säger att den här ledaren är helt dum i huvudet. Så det, eller att de resonerar helt fel. Så det är fantastiskt att kunna ha den och kunna sålla mellan de här olika. Men de som säger att ja, media sitter bara på en sanning och de stödjer bara det här och det här och det här. De säger att de vet inte vad de pratar om. För jag tycker folk säger emot varandra beroende på inriktning, vad tidningen har för inriktning och vad de är olika. Så,
jag tror man ska ta till exempel sån tidning som, vad är det, Göteborgsposten eller är det den här sverigedemokratiska tidningen som har blivit sverigedemokratisk?
Ja, det finns många sådana, men så det säger ingenting, men det kan vara vilken som helst. Men vad var det du tänkte där?
Nej, jag tänkte att det finns ju faktiskt, de har ju faktiskt en åsiktsventil. De har ju en ställe där de kan vända sig, eller flera ställen. Och det är inte så att de är, så att säga, förtrycks utesluts ur samhällsdiskussionen på något sätt, utan de har mycket att säga till dem. De sitter till och med i regeringsställning, höll jag på att säga. De är ju involverade i makten, i beslutande makten, så att säga. På Sverigedemokraterna alltså.
Ja. Sen kan man ju säga att, för att nyansera det här jag sa lite om olika åsikter, så kan man ju ändå skönja lite tendenser att vissa extrema åsikter på ena kanten behandlas kanske lite varsammare än vissa andra, till exempel i den här Mellanöstern-konflikten, om vi tar Israel-Palestina där, att det är mindre tolerans för de i offentligheten bland de som är fanatiska på Palestina än vad de som är fanatiska på Israel. De har lite mer tolerans, de som följer Israel blint, än de som följer palestinierna blint. Liksom, så att säga.
Så kan det vara.
Så där kan jag säga att så det finns ju, man kan alltid problematisera hur mycket, men generellt så tycker jag att allting inte är så styrt liksom, ändå man kan ofta finna motargument liksom.
Men vi kanske skulle
lägga på en låt, ja.
Cabin Party av Cabin Crew.
Beats turned up to the maximum. Beats keep going like a heartbeat.
Du lyssnar på Fontänbubbel. Ja. Vi har övat låten innan så vi behöver inte dra det igen.
Ja, jag tänker lite utifrån, jag gick i natur på gymnasiet och där pratade vi om att människor är lite av flockdjur. Men hur påverkar det oss liksom så här, att vill vi tänka som ett kollektiv? Vi pratade att vi är väldigt individualistiska. Hur är vi flockdjur? Är vi inte flockdjur?
Ja, alltså i grund och botten, vi är ju flockdjur. Alltså, det är ju det som vi vet om, att evolutionsteorin stämmer. Mm. Eller hur?
Ja, du vet, för det är sanningen.
Ja, men för mig är det sanningen alltså. Mm. Men det är som jag säger, det är sanningen för mig. Va? Men jag tror att det är så pass, att det är så logiskt att det måste stämma. Jag kan inte föreställa mig att det skulle vara någon skapelseberättelse av någon form som kunde stämma med verkligheten. Men där är det ju lite grann kanske, inte så mycket flockdjur, utan det är min logik som säger mig det. Men flockdjur, det är sant, det är att vi alla är hjärntvättade, är ju sant ju. Men hur det påverkar oss, det är väl en...
Att man vågar liksom inte säga nej, det är inte evolutionsteori. Alltså jag skämtar liksom att du frågade mig liksom att du drar ju på den linjen. Jag säger inte vad, alltså... Vad du pratade om innan liksom så här, du tog på evolutionsteorin och då liksom, är det som en flockmentalitet, för oftast är det så, i alla fall i Lund när man går natur, att du tänker väl så här såklart att,
ja men alltså det är ju för att det är det mest logiska tycker jag då, Men det ja. Kanske är, jag kanske har fel, det kanske är att det påverkar mig som är ett flockdjur i vårt samhälle som då är ganska individualistiskt och vad heter det, när det inte är religiöst, vad är det, sekulärt?
Ja, jag pratade med någon, han var väldigt övertygad om att det fanns någon, ja vi kanske ska gå in på det, men det är liksom, det fanns, han var övertygad på andra hållet liksom så här, men att det fanns någon form av utveckling, men att den inte var styrd av slumpen utan mer, ja, någon form av skapare bakom ja, det.
Men hur mycket ska man tro på någon som tror på Bibeln bokstavligt?
Mm-hmm. Ja, alltså jag vet inte om han trodde allting bokstavligt, men ja.
Men det finns ju också gråzoner i den här, vad som är fakta och inte, när det gäller till exempel Jesus, huruvida han har funnits eller inte. Där finns det väldigt många olika åsikter även bland de som är, även bland forskare.
Alltså att han finns säger de flesta.
Att han har funnits.
Men det är det här med om man gjorde allt det som står om honom liksom, att det är det som de frågasätter. Men att han fanns.
Även där är det väl lite osäkert vad jag ändå förstått.
Inte vad jag har förstått det.
Jag tror att han gjorde det faktiskt. Men där erkänner jag klart och tydligt att det är en tro. Mm. Och jag säger inte att det är sanningen, men jag säger att det är en tro. Och jag har den tron. Sen får andra säga att det är helt ologiskt. Du har helt fel och då får jag ju finna mig i det. Men det är min tro och det är min sanning.
Vilken var det nu igen?
Att, Jesus Kristus gjorde de under som han gjorde.
Miraklerna.
Ja. Miraklerna. Alltså det är min tro och jag erkänner det. Det är en tro. Det kommer jag aldrig kunna säga i logik. Det finns ingen mening med att säga det. Det finns ingen anledning till att göra det. Det finns ingen chans att det ska kunna vara logik. Det är inte logik. Om man inte ser det från en högre makts synvinkel.
Och sen är
och det
ju
kan man inte göra som människa.
Är inte kristendomen den största religionen?
Är det en av de största i alla fall.
Ja. Och om vi utgår från massans logik så
så är det då den bästa. Nej, men det beror sig på. Alltså, för att massans logik gäller ju i samhällen där man har en viss öppenhet och diskussion. Alltså ja. där media får lov att säga det de tycker och tänker och vad de vill säga. Inte där de förtrycks och inte kan säga det de vill säga. Och det kanske du inte håller med om.
Vadå?
Du håller med om det, va?
Om vad?
Att, ja, det spelar ingen roll.
Nej, men alltså, jag tänkte komma in på det här just att olika, alltså tror ni att man har lättare, alltså när det finns så mycket information där man kan ju mer man lär sig om ett ämne, ju mer övertygad man blir, desto mer polariserad blir man, eller finns det snarare någon tanke att man kanske inte är helt övertygad någonstans, att man därför måste spänna och vara be a dick to everyone who disagree with you. Alltså att man inte är helt säker.
Menar typ politiska, att ja. Man går in i en ideologi och så går någon annan in i en annan ideologi.
Ja,
och så
beroende på vad man tycker att man vet. Alltså är det så att ju mer man vet, ju mer man läser på om någonting, alltså ju mer bildar man bildar sig, desto hårdare polariserad blir man. Eller är det att man kanske inte är helt man kanske tror att man vet allt men inte vet riktigt.
Men finns det någon ideologisk sanning då? Alltså politisk ideologi?
Nej, det lämnar jag öppet om det finns. Jag tvivlar på det.
Kan man säga att nazismen är en icke-sanning för att den är så
Nej,
extrem?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, det finns ju värderingar i alla sådana där sanningar och i alla sådana här ideologier. Det är det som skillnad. Ideologi är inte fakta. Det är olika. Det är människosyn.
Det innebär ju inte att vi inte kan säga att det är fel. Och majoriteten säger att det är fel. Det är inte bra. Det är något dåligt.
Nej, man kan säga att det är moraliskt fel. Och man kan tycka att det är att hur fan har de dratt de här slutsatserna? Hur fan ser det ut i huvudet på de som tycker så här? Men att säga att någonting är faktamässigt fel, då måste man ha faktamässiga påståenden att grunda det på. Alltså om de säger någonting som är faktamässigt fel, man kan inte säga att per definition att en idé är fel, utan då är det värderingarna som kommer in.
Är vi flockdjur så kan man rent tekniskt inte säga att nazismen är en felaktig ideologi. För vi är flockdjur, det är bara fråga om överlevnadschanser och sådana saker, överlevnadsstrategier. Mm. Men majoriteten tycker ju att det är fel och vi är ju människor också, vi är inte bara flockdjur utan vi umgås ju som människor och ser varandra på ett sätt som kanske kaniner inte gör.
Jag tycker att om en ideologi orsakar folkmord att det är fel.
Ja, men det är bra.
Precis. Det är det jag tänker. Det är det jag tänker också, att om en ideologi leder till olika, om konsekvenserna blir att man måste utplåna stora delar av mänskligheten, då får man få se vad är det. Då är det kanske något konstigt i den ideologin.
Då är det något konstigt med klimataktivister.
Du vet
att de vill ju inte ha så mycket barn för att det påverkar dåligt för miljön och sånt.
Yeah.
Så
men det är väl inte riktigt, alltså det är väl inte riktigt samma sak, eftersom, alltså jag säger inte vad som är rätt eller fel i sammanhanget, alltså jag kan ha ganska många synpunkter själv på det här.
Jag säger inte att de har gjort någonting liksom.
Men de barnen är inte födda än.
Men det är det jag menar, barn som inte är födda än, man kan ju inte, all form av sån här befolkningsplanering och sånt, det är väl någon form av nazism om man nu ska dra det så långt. För det menar jag att det är det ju inte, alltså befolkningsplanering, man planerar ungefär hur mycket som många som, när det gäller så här, vad har vi den bästa, det har ju alla system byggt upp, alltså att man tänker hur ska vi göra för att få öka eller minska barnafödandet, utan det är inget konstigt med det egentligen, tycker jag. Det är frågor som alla har ställt sig i alla samhällen, och det kommer vi nog aldrig komma ifrån, att vi är beroende av att vi har en kanske begris viss andel mängd som föds eller inte föds liksom.
Ska vi ta en låt eller? Machine Blue Machine Gun Blues av Social Distortion.
Ja, du lyssnar på Fontänbubbel. Som sagt, det var ju en kort låt, eftersom det är Social Distortion, så det är punkrock, så därför är det så ganska kort och koncist. Så nu, vi är redan här tillbaka med det.
Ja, vi pratade lite här om, vad var det vi pratade om? Vi pratade om mycket kunskap kan vara något dåligt, för att jag menar, vi har så mycket fokus på kunskap att vi förlorar fokus på det som lite mer, vi blir lite mindre ödmjuka, för vi känner att vi har sanningen. Vi vet redan när vi är 15 år vad är sant, vad är inte sant. Och vi förlorar något slags andliga värden. Jag vet inte hur ni ser på det. Men
alltså, när jag var 15, jag var mest bara så här, vad ska jag göra med mitt liv?
Men visste du inte bäst när du var 15? Du visste bättre om dina föräldrar till exempel.
Jag var inte så upprörd i tonåring.
Jag hade lite tvåfrontskrig. Jag var förbannad både på den äldre generationen som inte förstod oss ungdomar, eller liksom så här våra subkulturerna som vi hade, att jag tyckte att våra föräldrar den generationen. Men samtidigt så var jag irriterad, för det var väldigt mycket så här preachy veganer och sånt som gick på alla, att de åt kött, man skulle ha dåligt samvete för att man åt kött och såna saker och massa såna. Så jag liksom,
så du hade bestämda åsikter då, alltså, om äldre och veganer?
Ja, liksom lite grann så. Jag var liksom lite, det kan man säga, ja.
Men de kanske hade det om dig också.
Jo, men absolut.
Samhället kanske är så.
Men jag känner nu i efterhand så mycket som jag retade mig då, jag tyckte, men vadå, jävla preacher, hur jag, men idag tycker jag inte att det var så jävla farligt. Visst, de var väl lite sådär predikande, men jag tycker folk är mycket mer predikande idag, och mycket, alltså de som är det liksom.
Har det blivit mer ödmjuk, kan man säga?
Nej, eller så är det omvärlden som har blivit mindre ödmjuk. Folk har blivit mer övertygade om att de har rätt liksom.
Vad gör det för dig? Vad betyder det för dig?
Jag vet inte, alltså jag har blivit misstänkliggjord att jag har dålig människosyn för att liksom beroende på, liksom, på sakfråga till exempel.
När man är ung, man är väldigt formbar. Alltså jag vet när jag gick, om det var gymnasiet då, att man hade så här i skolan vissa tankar som barnen ska tycka så här. Liksom så här. Och det var liksom, man tänker inte så mycket efter liksom så här, vad var det där för någonting? Och så hade jag en kompis som tyckte så här att de var helt korkade. Men om jag tar ett exempel liksom så här, att det var några extremfeminister som kom och så skulle de hålla en idrottslektion. Och så separerade de killarna och tjejerna. Och så var första tiden liksom så här var ju basically så här propaganda liksom så här att jo du som du tänker så här liksom så här, du tänker att det som är farligt är en svart man, men det ska du inte tänka, du ska tänka att det farliga är en vit man. Och så tänker jag liksom så här att ja men det, ja, jag tänker ju inte så liksom så här att de hade en storyline som du tänker så här, det är rasistiskt, du får inte tänka så. Ja. Men det var inte alls så jag tänkte.
Det är liksom så här, vi ska bekämpa intolerans med ensidighet. Liksom, ungefär.
Ja, men det var det liksom jag tänkte, att när man är ung så är man väldigt formbar och då har man ju inte så mycket information. Och jag tänker, vi pratade lite det, vi har inte pratat mer så mycket här, men att stories är väldigt viktiga, för det är sånt vi tar till oss som människor. Vi tar till oss väldigt mycket narrativ. Och det är ju kolliderande narrativ. Liksom så. Att vem ska man lyssna på? Ja, då behöver man ju mer fakta. Men vem säger att vilken fakta ska man lyssna på? Lite så. Och det finns ju olika perspektiv på det sättet. Vad tycker du, Roger? Eller Olof?
Jag tänker lite grann om vi tar det här med åsikter, alltså narrativ, så är det ofta finansierat från något håll. Vi har länge haft en diskussion i Sverige, man tänker att SVT och sådana, att man tycker att det är statlig propaganda, eller att eftersom det är makten som finansierar det, så är det större risk för att man inte kan, eller om staten har för mycket makt i opinionsbildningen, att då blir det mer ensidigt, att då sammanfaller nyhetsrapporteringen med vad statliga intressen är. Det ligger väl mycket i det. Problemet är så som man har det. Sen är det uppenbart att om man istället har en privat givare, så kanske det omvända, om man bara får från ett håll, att man kanske är tvungen att på något sätt förhålla sig god till den som har sagt det här, att man måste, att det kan vara kopplat till någon viss villkor, att man måste göra bra reklam för den här personen. Det kan det vara. En sak som är problem idag är att många som tar emot pengar som sprider information som passar liksom propaganda för Ryssland eller mot Sverige eller USA. Desinformation. Det är ofta sponsrat av aktörer. Alltså att de har ekonomiska intressen där det är stater som typ Ryssland och Kina som sponsrar med privata pengar till olika sådana här politiska influencers.
Som är kopplade till den ryska staten.
Ja, och då blir det en blandning mellan typ mutor och statsunderstöd propaganda på något sätt. Det blir någon konstig hybrid mellan statligt sanktionerad opinionsbildning mutor, alltså pengar.
Tänk liksom, så är det en ungdom som växer pengar. Upp i Ryssland idag. Och det som jag säger liksom så här att du köper allting läraren säger, för du vet inte bättre. Och då går det är klart, då kommer folk stötta Putin, för de hör bara det perspektivet.
Ja.
Så det är kanske lite därför också, det var jag lite inne på innan, att de är mer konformiteten är lite mer för att de är liksom upplärda på ett visst sätt.
Man vill ju tillhöra någonting, och det finns ju bara en sak att tillhöra i Ryssland, och det är Putins Ryssland, hans militaristiska samhälle.
Det finns ju någonting som heter ledande frågor, och sånt har man ju haft. Även jag kommer ihåg, jag var med i en diskussionsgrupp på Facebook för några år sedan. Det var någon sån här fråga, vill du lämna EU och göra Sverige fattigare och göra att vi drar ifrån oss en massa kompetens, ja eller nej? Och då blev det liksom, ja eller hur, ledande fråga liksom.
Men vi börjar närma oss slutet, och jag ska bara säga det att vi är ju alla överens här efter det här programmet idag, lyssnarna och vi här, att min sanning är ju den korrekta sanningen. Det vet vi ju. I alla fall så vi ska tacka de som har varit uppe här på podiet. Det var
Mattias.
Och
det var, vad heter han idag? Farbror Blå, Lundarson. Det var Farbror Blå, det var låten som handlade om Farbror Blå, eller Blåa som Ulf.
Blåa som Ulf. Kristersson.
Ja.
Och vi ska tacka publiken och vi kommer att ses igen om en veckas tid förhoppningsvis.
Ja. Och vi tackar alla våra sponsorer också. Vi tackar alla rymdödlor som har gjort det här möjligt också.
Och vi avslutar med en låt som heter
Tuesday Afternoon
of the Moody Blues.
Ja. Yeah.